som en slags inledning till det här programmet om kvarnstensbrytningen vid Lugnås. I egenskap av stenapackare, det vill säga geolog, så kallas vi geologer som brukar komma dit för att samla fossil och annat, för att i den egenskapen säga någonting om bergets beskaffenhet. Och då vill jag först säga att Lugnåsberget sedan mer än 100 år hör till de klassiska orterna inom en del utav den svenska geologin, nämligen den som sysslar med de så kallade kambrosiluriska avlagringarna, alltså de avlagringar som uppbygger till exempel Kinnekulle och de övriga Västgötabergen. Jämfört med Kinnekulle och Billingen och bergen på Falbygden så är Lugnåsberget emellertid en ganska liten obetydlighet. Ty det är bara en helt liten del utav den kambrosiluriska lagerserien som finns bevarad i Lugnåsberget. I de övriga bergen ligger det ovanpå en sandsten i botten ligger det alunskiffer och kalksten och nyskiffer och sen den så kallade trappen eller diabasen, det vill säga en vulkanlava allra överst. Men i Lugnåsberget finns bara sandstenen och en liten del utav alunskiffer. Kvarnstensbrytningen har nu ägt rum i sandstenens underlag och i en starkt vittrad gnejs. Och den gnejsen är verkligen någonting ganska märkvärdigt. Ty den ger oss ett prov på den landyta som vi hade i de skandinaviska länderna för mer än 500 miljoner år sedan. Det var den landyta utav urbergsbergarter, gnejs och annat, över vilken det kambriska havet skred in och på vilken detta hav avsatte först sandstenen och sen de andra bergarterna som ligger ovanpå sandstenen. Sandstenen innehåller inte så värst mycket fossil, men det finns i alla fall något och utav ganska märkliga slag. Det är avtryck utav maneter och liknande saker som finns utomordentligt väl bevarade i sandsten. Det är just den där gruppen utav fossil jämte en hel del avtryck utav andra mera svårbestämda saker som brukar vara föremål för geologernas fossiljakt på den här platsen. Sandstenen är emellertid inte utan någon större, har inte kommit till någon större användning vid Lugnås. På andra håll har den använts som byggnadssten och slipsten och så vidare. Men det som man vill åt vid Lugnås, det är den vittrade gnejsen under sandstenen. Det är där man har drivit in dessa, i vissa fall ända till en halv kilometer långa orter. Och bryter ut, eller bröt rättare sagt förr i tiden, ut sina kvarnstenar. Denna gnejsen är som sagt vittrad. Och vittringen består i att den fältspat som ingår i gnejsen, kristallerna och kornen utav fältspat, har mörknat upp och förvandlats till det jordartade mineralet kaolin. Kvartsen däremot i gnejsen har lämnats opåverkad utav vittringen. Den ligger nu som skarpa kantiga korn i den där luckra massan. Och det är det förhållandet som gör att den vittrade gnejsen, arkosen som den kallas, har fått en så stor användning som kvarnstenar. En användning som dock nu med teknikens framskridande har minskat mer och mer.
Ja, här står vi som i en liten jättegryta 50 meter under marken. Här är förresten ett helt myller av sådana grytor. I en väldigt underjordisk sal. Det är skilda åt av en hel serie pelare här var. Mycket vackra och regelbundna valv, nästan som en kyrksal. Nu skulle vi vilja ha reda på hur man bar sig åt för att ta ut en kvarnsten ur den här grytan, som vi säger.
Jo, när vi fick berget rent och vi fick bort allt som vi hade till res, till att lägga ut som de kallat på den tiden, så kollade de ut alla dimensioner, vill säga ut ur kvarnstenar, vill säga sådana som gick i nästa bruk till försalo.
Ja, kolla ut hur...
Kolla ut, det kallar vi då när vi cirklar ut sten i olika storlekar. Vi cirklar ut stenar med till 16 grepp, 18 grepp, 20 grepp och 22 grepp som var de högsta stenarna.
Ja, nu får jag faktiskt bekänna min okunnighet. Vad grepp är det, Björnte?
Ja, grepp det är tre tom.
Tre tom.
Tre verktom.
Jaha, så här, tänker vi att vi har cirklat ut den här stenen. Och sen ska vi börja på att hugga.
När vi huggde stenarna så huggde vi dem till olika tjocklekar. Vi huggde dem allt eftersom vi fick dem tjocka. Men det högsta som vi huggde så var det 20 tom tjocka stenar. Och senare när vi hade huggit ner till detta djup och lossas det.
Ja, men detta med huggning, vad var det för redskap ni använde då?
Sen, det var vanliga järn som vi avsett till kvarnstenarna vill säga. Det kallas sköljjärn och skenjärn och utrådda järn.
Alltså det var tre olika?
Det var tre olika järnsorter som vi hade, vill säga. Det var bara den skillnaden att det var olika storlekar på järnerna. Och som sagt var, då gick vi till det djup som jag nyss nämnde, 20 tom. För alla stenar, om vi kunde få det, så vi inte kom på krav, då fick vi ta dem, vill säga, så tjocka som vi kunde få dem. Men...
Hur fick man sen loss stenen?
Senare när vi hade då lossat stenen så började vi med en järn som vi kallar hottejärn. Och de järnen huggde vi in under sten cirka 5-6 centimeter under sten. Och sedan när vi hade huggit det färdigt och det var en skul runt omkring som de kallar då. Och sen så satte vi plattkilar, den ena in till den andra ungefär med mellanrummet 4-5 centimeter mellan varje kilo. Och var det gott berg så vi hade till oss, så kunde vi ju sätta dem lite längre isär också. Och så den här plattkilarna, det hade vi då täpper som vi nu satte dem över och under, vill säga, så det inte skulle hoppa ut.
Nu, om jag har förstått det rätt, så satt alltså dessa kilarna nu i en ring runt hela stenen, där som botten på stenen skulle vara.
Ja, det gjorde de. Då satt alla stenar där. Sedan när det var färdigt och sten var tillsatt, då var det en man som stod på sten när en man slog på stenar på kilarna. Och den som slog på det järnet som han begagnade sig till att slå på stenar, det kallas papp. Det vill säga, det var ett litet barn som passade till att slå på kilen med.
Ja.
Och den som stod på sten, han kände i sina fötter då sten skar eller lossna. Och han fick kommendera den som slog, om man skulle slå sakta eller hårt på stenen, på kilen.
Det var ganska märkligt, man kunde känna det med fötterna.
Det kände de med fötterna, ja. Och då gick vi omkring sten cirka 2-3 gånger. Lossade inte sten på det sättet, då fick man utsöka ett möte och så båra och för till att skjuta. Och då borar vi horisontellt under sten till centrumen på sten. Och när vi hade då kommit in till centrumen på sten, då gjorde vi borrhålet rent och vaskade det riktigt tört för att vi skulle ladda det med bergkrut. Och det volymen på bergkrutet, det hade vi alla i ett superglas för att mäta krutvolymen med.
Ja.
För att vi skulle få dem alla lika. Och sedan när vi hade laddat då, så tände vi på skottet. Men då gick det inte lång väg, utan då ställde de sig på sten med de sköt. Och då gjorde, när skottet gick, så gick det ett litet dallrande i sten och då var sten loss.
Jaha, men hände det inte gärna att stenen vill bli ojämn i botten? Eller blir den alltid plan som den skulle vara?
Ja, det var därför som jag säger det, att vi fick båda sten. För vi var rädda att han skulle gå ned. Då kallade de det alltid att stenen rota. Och då förstörde han den. Då förstörde han din botten där den nästa sten skulle börja huggas.
Ja, jag förstår.
Och gick han uppföre det, så han ville skåla, då blir stenen som ett fat.
Ja, det förstår jag. Den blir för tunn också den.
Då blir den för tunn och då blir han odjurlig på det viset. Och det var mycket viktigt med lossningen på stenarna.
Ja, nu talar ni om den stenen som skulle ligga in under. Hur pass många stenar kunde ni få under varandra i det här berget?
I detta berget hodde vi de flesta tre stycken, tre tjocklekar. Omkring och tre och fyra tjocklekar. Men då vill säga, då var de olika hårda allesammans. Den lösaste sten, den låg överst. Och den andra, och de passar bäst till en rågmalning. Och sådant där inga. Och sedan när de hårda stenarna, de gick alltid upp över Norrland och uppåt. För där malde de sin säd. Det var en plantation. Och vill säga havre som de malde med de. Och de åt sig inte så fort de stenarna som de löser rågstenarna.
Nå, men fortsätter inte urberget eller det här, vad ni kallade för kvarnstensberget, ner igenom?
Det har ingen ännu varit på djupet eller gått igenom det, för det, vi har inte haft stå som biter på detta här berget. För detta här berget, det fann munkarna upp i sin tid och började på att hugga kvarnstenar utav det. Och då, och sen så fortsatte, och det var i början på 1100-talet. Och sedan har ingen nu gått, vill säga, mer djupare i berget än han kan hugga med detta här järn som vi hugger stenarna med.
Mm-hmm. Nu om vi skulle återgå till den här stenen, nu tänker vi att vi har fått loss den. Hur lång tid tog det att hugga loss en sten här i berget?
Ja, det kan lurligen kanske ta...
Ja, två dagar, om det var fint berg riktigt.
Två dagar?
Ja.
Men sen tog det rätt mycket arbete innan man fick ut sten härifrån också.
Sen tog det ju en dag ungefär till lossan och droppen. Om det inte var allt för svårt.
Ja. Hur mycket kunde en sån där sten väga? Det är det största.
Ja, 22 grepp som vi kallar här. Det. Han vägde 130 kilo på tommen. På kyckleken. Så det var 130 kilo. Vägde en tom tjock över hela tiden.
Men om vi tänker oss en hel sten av de största, hur mycket kunde den väga?
3500 kilo.
Ja, 3500 kilo.
Ja, det var ganska besvärligt att få ut den. Hur bar ni råd att släppa ut de där tunga stenarna ur berget?
Ja, det gick rätt så bra. Vi slog en lina om dem. Och sen så hade vi en så kallad vindkobbe, som vi kallar här i Lugnås.
Jaha.
Och där satte vi en fork i ett hår som var hugget i ögonen. Och sedan så satte vi en häst före på senare tiden. Först på då var det fjällagubbarna som drog upp dem. Där gick de med rep före och var sladna om den där forken då. Och sen så gick det flera stycken efter och sjöv i den. Och den gick runt om. Och då hovirade sig på den där kobben.
Nu kan ni säga mig hur pass gammalt det här brottet är som vi nu står i här.
Ja, som vi brottena här i Kvarnstensberget, vill säga, eller kvarnstenarna som de började, det var i början på 1100-talet, det var som jag nyss nämnde, så fann munkarna upp då.
Jo, men jag menar detta brottet,
brottet som där, det är i 1901, började det gå in under här.
Och hur länge höll ni på?
Och sen så håller vi på till 1918, och detta är det sista brott som arbetas i Lugnås på, så är det här. För det.
Nu har ni någon aning om hur pass många stenar som ni har huggit ut ur det här brottet?
Nej, det kan inte säga så noga hur mycket, men det är mycket stenar. Det gick cirka 2000 stenar ner till Lugnås station per år. Men sen så var det ju stenar som kan vi inte kanske räkna som mjölnare var både här och hämta. Och så de körde med hästar ut till kvarnägare.
Nå, hur sålde ni sten härifrån? Alltså ni själv menar jag, hur...
Ja, vi sålde stenar härifrån på order som vi fick. Så sålde vi nu, lämnade vi dem på order.
För ni var inte ute och reste själv?
Och så var jag ute och reste. Jo, jag var rest ut över hela vårt land. Och grannländer med så har jag varit ute och rest och sålt stenar och tagit upp order. Till man blir känd, vill säga, när man ska arbeta in en affär så var man tvungen till att arbeta. Så att man blir känd.
Ja, det förstår jag. Nå, då finns det stenar här från Lugnåsberget lite varstans i Skandinavien då?
Hela vårt land och... I Amerika och i Turkiet och i Norge och jag vill säga våra närmaste grannland så har de ute Lugnås kvarnstenar.
Ja, ganska märkligt att jag inte har talat om dem. De kanske är mer kända i utlandet än de är här.
Ja visst är det nog det.
Nå, men detta systemet att arbeta sig in under berget på detta viset, är det gammalt eller har de alltid gjort på det?
Nej, det är inte så gammalt. Det är om cirka 70-75 år sedan de började på att gå in under jorden. Förut i min barndom, vill säga, då var det i öppna schakt jämt. Och då kunde de inte arbeta på vintern utan de började på vårarna så att de hade färdigt till att hugga ner, till att börja på att hugga stenar den 1 maj. Och kanske i april att de kunde börja på att hugga. Men de var rädda för berget i sådant här så att det fryser lika fort som en potata. Så det var för vinterns skull som de inte kunde arbeta på nu. För frosten, jag menar, som de inte kunde arbeta sten färdig på vintern.
Alltså berget tål inte kylan?
Nej, berget tål inte. Det fryser i en 3-4 graders vinter. Så spricker det sönder. Så det blir den ena sprickan efter. Det spricker efter agnen. Så det blir alldeles som en bokblad.
Men i ett sånt här brott kunde ni arbeta hela året?
Men här arbetar vi nu hela året om. Det gjorde vi.
Hur pass många man tror ni det var som sysslade med det här arbetet när det var som mest?
Ja.
100
stycken. 100 stycken.
100 man?
Ja.
Tror inte det har varit fler som har hållit på och huggit sten här?
Jo, det har varit i min barndom, då kunde de inte få andra, för då var det nog en 400-500 man som arbetat här i Lugnås, i öppna schakt. För vi tänker oss. Det är hugget både på västersida och nu på östersida om kullen och det var den ena schaktet in till den andra. Då var det då till hugga kvarnstenar då, men då hugde det ju inte mer än på sommaren. Så på vintern hugdes inte då.
Nå, men om det är så många människor som har sysslat med detta arbetet, då måste det ha varit ett ganska svårt slag för bygden när den här kvarnstensverkningen upphörde.
Naturligtvis. Det tog brödet ifrån många familjer det. Men sen var det ju till oss, fick de ju söka sig ut till industriarbete och andra arbeten.
Nu kan ni beskriva lite hur arbetet gick till i de där öppna schakten.
Jag vill säga det hogdes, det schaktas ner, det sprängdes ner, vill säga ner och spittas ner, älven spittas ner och sen när de kom till skiffel då hugde vi. Då hackade de skiffel med sådana järn som vi nu hugde stenarna med.
Hur pass djupt under marken måste ni gå för att komma till detta kvarnstensberget?
Ja, då när vi hålldes med öppna schakt så var vi nere ungefär det högsta som vi kunde vara nere så var det ju en 40 fot. Men sen så blir det för dyrbart att gå. Det är så stenarna blir för dyra så vi börjar på att gå under och det är bara på det viset det bildas underhak.
Men hur fick ni bort allt detta skrotet utav skiffer och sandsten och sådant som låg ovanpå? Det var ju väldigt besvärligt att frakta det upp när ni
hade kommit. Ja, det hade vi kärror att skiva undan med män till börja med i min barndom. Då hävde de i fjällena, så de hävde upp i högar, eller i, vill säga i sockertoppsformiga höjder. Och då var det den ene bänken in till den andra, vill säga, vi tänker oss in. Ja, jag kan inte säga så in. Kanske inte fullt en meter högt emellan varje bänk.
Det var som trappsteg upp.
Då var det som ett trappsteg upp där. Och där stod en kvinna på varje trapp, vill säga varje bänk. Och det hävde de från den ena och till den andra till det kom upp i höjden. Och när vi kom upp så det blev för högt för den högsta, då bildades det en bänk till, så det kunde bli, jag vet, i högar som vi satte upp då i min barndom, som kunde vara en 30 bänkar.
Det var våldsamt. Och det var inte bara manfolk som hjälpte till med det här?
Nej, det var... De hade sina hustrur med och häva och räckte inte det till, så lejde de andra. Så då fick de arbeta. Och så var det på det sättet att de hade 12 skilling om dagen. På den tiden i min barndom.
Och ändå var det en lång arbetsdag förstås.
Ja, 12 timmar. Och väl det kan hända. Men då hade inte mannen medan 24 skilling. Och kvinnan hade 12. Och men sen så har dagpenningen höjts undan för undan. Nu vill säga, så länge det stod i dagpenning så gick det upp då till 2,50 per dag nu den sista tiden. Men då arbetas det ju på akord, så de tjänte ju bra pengar ändå här, arbetade här, och så fick de ju då inte så lång arbetstid, och blir det taget till 10 timmar bara. Och då hade de här, ja, det var ju lite grann olika, vill säga, de hade på västersida och på östersida här. Så var det ju lite grann skillnad. Jag hade ju den minsta affären här. Min konkurrent, han hade ju större affär här, och han fick ju sina arbetare lite billigare än vad jag kunde få den. För han ville ju ta mitt arbete också, vill säga, så han ville bli ensam här. Men jag stred så långt jag kunde, och jag arbetade sist, så det var ju ingen som arbetade längre än till 1918, det var jag den sista som arbetade i fjället.
Och det var min farfar, han som hade första underhaka i Lognås. Min far, han fick alltid fara och stan efter 100 kanne brännvin som han skulle ha och till sina arbetare. Och det räckte i 14 dagar, 100 kanne.
Och fick drack bra tydligen på den tiden.
Ja. Och sådär. Och sen och på den tiden så hade det inga järnjordor. Är uppe. Anta, Då fick arbetare gå skogen och hugga långa grenar ut i eke eller granö, var de fick tag i långa grenar till jordastenar med. Men sen for han själv upp av Värmland och hämtade sig järn till gila de här stenar, så de hänger ihop. Och sen fick jag gå på stan, min far började, min farfar var död, och fick jag gå efter ett par kannor så här i veckan, och kanske två. Han sa till sina arbetare. Och så var det en gång jag fick i följa med en lungmusikgubbe, men jag kommer inte ihåg vad han hette. Han var full av Trelena fönsterruta. Ja, då kom det ut och ville ha betalt för ruta 5 kronor. Men han hade en av 10 gubben. Då tog han ut ena ruta till, så här har det jämt sån. Och så gick vi.
Det är lungmusikgubben.
Den passagegubbe som gick till Majestad och släppte brännvin. Och då fäste han bra i stan, så han blev rätt sned när han gick hem. Och när han gick hem så höll inte vägen räcka till för honom, utan han gick och ramlade ifrån den ena sidan och till den andra. Och eftersom det var så ramlade han i koll och for i det ena diket och släppte kyttingen, så den var den for i det andra. Men då var det inte bättre att höra korken han gick ur, och jag började på att kocka ur kyttingen. Jag låg upp i andra diket och hörde det, och sa han att jag hörde min vän, som jag förmodligen inte hjälpa det, så.
Det var ett svårt ögonblick tidigtvis. Nå, de var visst duktiga både till att arbeta och supa på den tiden.
Ja, de ser på drak väldigt. Och det blöjade i dumre här i långt år. Och hade varit sina dagar i veckor som de blöjade på. En hade måndag, en annan tisdag, onsdag och torsdag, så där, så gick det i ordning. Och det var inte bara för några av de andra att gå i mellan där. Utan de skulle ha sina bössor. Och då gick gubbar ifrån fjället, de gick och hämtade den där drycken i en drickasso som de bar in på en stång emellan sig. Och där gick en 11-12 kannor i den där. Och sen när de kom tillbaka till fjället med det där, så skulle alla gubbar gå upp och smaka på den och dra. Och var drycken då bra och stark, så det gillade han då. Han har till drake gjorde det som bara sa när jag gick efter den här nursats. Och sen blev det lite livare då gubbar och skickade iväg en pojke till stan och efter på kärn och brännvin. Så det hade och skulle fästa upp bättre. Och sen kan det hända att de kom ihop och i liven på varandra och slåss och sådant. Men då på morgonen när de träffas igen, så var det att gå ett litet ställe och där drack de vänskapsskål igen. Och så var det bra den gången, och så fortsatte de undan för undan.
Hur många kannor dricka byggade vi, hur mycket malt gick åt?
Ja.
Hur mycket malt som
gick åt? Ja, det där brygget de hade, det gick åt en halv tunna malt. Ungefär, och det blev cirka 50-60 kannor drick. Och den lade i dricken, eller lade i gärden då så tidigt, så att det blev så stark kolsyra på dricken. Så att när de drack och det där, så blev de fulla i huvudet och det där också. Så det gick i syr, så det är jämt gubbar här i lugn.
Ja, men det heter ju också att när en utböring fick ett kvacker ut ur den där drickan i sig, då stöp han som en säck i backen, sa det i lugnås. Men en riktig lugnås, han skulle kunna sätta en kannaflaska för mun och inte ta den därifrån innan den var tom. Och det sågs inte på honom ändå. Ja, tanken på detta minnesfjället är inte gammal. Vi började kom först fram på omkring 1930. Men det kunde inte göras något, det fordrades pengar. och sådana var inte lättat på. Varför detta här fjället blev påtänkt? Det var ju medan den folknäring som hade varit rådande här i bygden och som hade gett bygden en viss kultur och en viss levnadsinställning åt folket här. Den var borta, och för varje år som gick så försvann spåren av denna bygdekultur. De gamla fjällen, alla stenbrott här kallades nämligen fjäll. Lika som arbetarna inte hette stenhuggare utan fjällagubbar. Fjällagubbar kallades de så snart de hade fått förskinn och träskor på sig och gick i fjället. De försvann, stenhuggningen här upphörde för omkring 20 år sedan, eller 15. Och sedan så rasade de gamla underhacken igen, och de öppna fjällen, de fylldes av multnade växtdelar och allting plånades ut. Och skulle vi inte så snart som vi gjorde fått detta minnesfjället till stånd, så hade vi nog nu knappast haft någon möjlighet att rekonstruera det gamla Lugnås. För vi har dock en liten bit av det gamla Lugnås här, på det här lilla området som minnesfjället omfattar. En hel del verktyg har vi lyckats få samlat här, och inne i underhacket och likaledes i det öppna bänkafjället här ute får ju den besökande en liten föreställning om hur arbetet i ett fjäll gick till. Men det är ju inte bara kvarnstenarna som har gjort Lugnås ryktbart. Kvarnstenarnas ryktbarhet sträcker sig nog inte så långt som Lugnåsbergets märkvärdighet i geologiskt och paleontologiskt hänseende. Vetenskapsmän från jordens alla hörn har hållits här uppe och letat i skifferhögarna efter petrifikat. Så var här på 1890-talet en vetenskapsman från Amerika, Pons Malinse hette han. Han reste härifrån sedan och hade omkring 1000 kilo petrifikat som han hade samlat här. Den mest kända av dessa stenahuggare eller stenapackare här, den på träorten mest kända åtminstone, det var professor Gerhard Horn, som under flera år, varje sommar, låg här uppe, månader igenom. Han har också i vårt riksmuseum en särskild sektion där med Lugnås försteningar. Och det är att en stor del av dem är samlade av en vanlig arbetare här. En arbetare som följde professorn under det han arbetade här och letade här i skifferhögarna, och som hade ganska skarp blick och blev en rätt god kännare utav den här fossilen. Han fick sedan på egen hand samla här och skicka upp till Riksmuseet. Det som kunde användas fick han betal för, och det som var odugligt, det hade han gjort för inte. Men det var så, efter vad det upplystes, att det mesta som han samlade ihop här kunde användas. Ja, detta om Lugnåsberget egentligen. Och sedan, vad beträffar minnesfjällets tillkomst, så är det inte så värst mycket att säga om det. Vi har här nere i Höganäs i Skåne en Lugnåsson, en handlande John Lindgren. Hans namn kan jag inte förbigå när det gäller minnesfjällets tillkomst. Ty det är kanske ändå han som har kommit upp med den första tanken på det. Och han har också gjort ganska stora ekonomiska uppoffringar för att få det till stånd. Sedan har vi arbetat här. Offervilligheten har ju varit, man kan säga, stor. Västergötlands fornminnesförening som nu ska stå som ägare för det. Den har ju som andra liknande sammanslutningar vanligen har ont om pengar, och därifrån har vi inte kunnat fått någonting. Men meningen är att vi ska kunna överlämna minnesfjället till fornminnesföreningen skuldfritt, kompletterat i högsta möjliga grad, avstyckat och lagfaret. Det är vår mening. Och därigenom att fornminnesföreningen får hand om det, så anser vi oss ha en säkerhet för att det också kommer att äga bestånd för framtiden. Det är vad jag har att säga om Lungås minnesfjället.